إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا إداكم إن شاء الله تعالى تقوينهم بيوغرافين av en av islams största imamer och ulama. Och det är en lärd person som heter Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala. Och Al-Hasan Al-Basri var från de tre första generationerna. De som på arabiska refereras till som Salaf och Saleh. Salaf betyder föregångare. Saleh, rättfärdiga. De rättfärdiga föregångarna. Och när man säger Salaf och Saleh så refererar man till islams tre första generationer. De som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i hadithen att de bästa av mitt folk är min generation och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så han nämnde tre generationer och dessa kallas då för Salaf och Saleh. Och Al-Hasan al-Basri han var från ett tabi'un. Han var en tabi'i. Och tabi'un är de som träffade sahaba radiyallahu anhum. Levde efter det att profeten a.s. hade dött. Träffade sahaba radiyallahu anhum och tog kunskap från dem. Då är man en tabi'i. Och sen de som kom efter ett tabi'in kallas för ett ba'u tabi'in, den tredje generationen. Så vi har sahaba radiyallahu anhum och sen ett tabi'in och sen ett ba'u tabi'in. Det här är de tre första generationerna. Och Al-Hasan al-Basri, han föddes år 21 hijri, alltså väldigt tidigt. Under Umar ibn Khattabs khilafa radiyallahu anhu. Han föddes under Umars khilafa radiyallahu anhu. Och Al-Hasan föddes i Al-Medina, Medinatu al-Nabawiyya. Al-Hasans mamma och pappa var före detta slavar, maulan. Och de var slavar åt sahaba radiyallahu anhum, som senare blev friade och sedan gifte de sig och fick då Al-Hasan radiyallahu anhum. Hans moder, Khaira, jobbade i ett av profetens hushåll, alihi salatu wassalam. Och det var Salama. Hon jobbade som en tjänsteperson åt Salama. Så när Al-Hasan föddes i detta välsignade hus, profetens hus a.s. så blev han uppfostrad av sin mor och av Salama. Och det berättas att Salama radiyallahu anha till och med ammade honom. Så här förstår ni att det här är en person som växte upp med de bästa och finaste förutsättningarna. Han växte också upp senare i sitt liv utanför Al-Medina. I en plats som heter Wadi al-Qura. Man hade som vana, som ni känner till, att skicka ut barnen, låta dem växa upp utanför staden. För att bli starkare, ta hand om djuren, arbeta. Och också att lära sig det vackraste och finaste språket. Och därför säger man att Al-Hasan, rahmahullah, var afsah innas på hans tid. Den mest vältaliga människan inom arabiska på hans tid. För ni vet, i staden, eller i städerna, så har folk en tendens att tala slang, komma med nya uttryck och så vidare. Men vill man ha det mer gamla, bevarade språket så ska man vända sig till folket på landet. Så Al-Hasan, rahimahullah, växte då upp utanför Al-Medina. Och senare även i Al-Medina. Han växte upp och träffade många av sahaba, radiyallahu anhum. Han gick på khutab av Uthman ibn Affan. Han träffade Anas ibn Malik, tog kunskap från honom. Även Abu Rawaha, Talha, Imran ibn Hussein, Al-Mughira ibn Shu'ba, Abi Bakra, och Jabir ibn Abdullah, Nu'man ibn Bashir, och Jundub och ibn Abbas. Och många, många från sahaba, radiyallahu anhum, ajma'in. Och han började söka kunskap ganska tidigt, memorerade Koranen, som vi sa, han var vältalig, memorerade Koranen. Begav sig också till Khurasan för att strida tillsammans med Muawiya radiyallahu anhu. Och senare bosatte han då sig i Irak, i den kända staden Basra. Och därav hans smeknamn El-Basri, Hassan El-Basri, trots att han är född i El-Medina. Och dagens lektion är tagen från en bok som heter Adab al-Sheikh al-Hassan ibn Abil Hassan al-Basri av Abil Faraj Jamaluddin ibn al-Jawzi. En bok som skrevs 510 hijri. Och ibn al-Jawzi är känd för att han har väldigt många böcker. Och denna bok, Adab al-Sheikh al-Hassan al-Basri, är ungefär 150 sidor. Och hela boken, subhanallah, när jag läste den, den var otrolig. Den består bara av uttalanden. För Hassan är känd för sina vackra uttalanden av visdom. Så hela boken, eller hela dagens lektion, är mestadels baserad på den boken. Nästan varenda uttalande. Och vi har även tagit lite från Sira Alam al-Nubala av Imam al-Dhahabi. Och även Tadkiratul Huffad av Ibn Kathir. Och Tabaqat av Ibn Sa'ad. Och kända böcker som nämner biografi. Och tänkte nämna lite vad de lärde har sagt om al-Hassan. För att ni ska förstå denna mans otroligt höga position inom kunskap. Ibn al-Jawzi nämner att Aisha radiyallahu anha sa då hon hörde honom tala: "Men hadha alladhi yatakallam bikalam siddiq." Vem är den här personen som talar med de sanningsenligas ord? Kalam al-Siddiq. Yani Aisha radiyallahu anha förvånades över hans vackra tal. Och det berättas också att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu gjorde dua för honom som barn. Att han sa: "Allahumma faqqihhu fid-din wa habbibhu ila an-nas." Och Allah ger honom förståelse i religionen och gör honom älskad bland folk. Imam al-Dhahabi säger i hans biografi om al-Hassan: "Kana sayyid ahli zamanihi 'ilman wa 'amalan." Han var typ ledaren av sitt folk både när det kommer till kunskap och agerande under hans tid. Och Imam Ibn al-Kathir säger att han är imam Sheikh al-Islam. Yani al-Hassan al-Basri fick denna titel av Ibn al-Kathir, Sheikh al-Islam, Hafidh. Hafidh är en person som kan otroligt mycket om islam. Allam buhur al-ilm. Yani allam, otroligt kunnig, ett hav av kunskap. Men det här är inga små titlar, att du säger att en person är ett hav av kunskap. Faqih al-Nafs, kunnig inom det själsliga. Som ni kommer att höra, han talar väldigt mycket om zuhud, rena hjärtat, det själsliga. Kabir al-Sha'n, den som har en enorm status. Adim al-Nadir, den vars like inte skådats. Malih al-Tadkir, yani den som man njuter av att tala om. Balir al-Maw'idah, den vars påminnelser har en stark effekt och inverkan på människan. Ra'sum fi anwa'il khayr. En person som är en ledare och en förebild när det kommer till gott. Muhammad ibn Sa'ad säger i hans kända bok Tabaqat att al-Hassan rahimahullah var jami'an. En person som enat mellan kunskap, en person av hög status, en faqih, en person med förståelse i religionen, thiqa hujja. En person som var pålitlig. Och en person som, yani, hujja betyder att han har en otroligt hög, yani, status när det kommer till uttalanden i religionen. Och han säger också då med otroligt mycket kunskap, vältalig och en person som var väldigt vacker. Många beskrev honom också som att han var väldigt vacker, ståtlig. Och han ingav, yani, en känsla av respekt. När man var i hans närhet så var folk väldigt respektfulla för honom. Abi Burda, som också var från Tabi'in och han var son till Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, han sa: "Ma ra'aytu ahadan ashbah bi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam minhu." Jag har inte sett någon som kunde liknas mer vid profetens sahaba radiyallahu anhu än honom. Jag har inte sett någon som kan liknas vid sahaba mer än al-Hassan al-Basri rahimahullah. Och Abu Qatada, som också var från Tabi'in, han sa: om den här mannen, ilzamuhu, håller till honom, hadha sheikh, thama ra'aytu ahadan ashbah bima'rifatna. Vi har inte sett någon som då liknar Umar radiyallahu anhu mer än al-Hasan. Han håller till honom och tar kunskap från honom. Och det berättas också från Qatada att han sa, jag har inte sett någon som har bättre murua, en bättre beteende, karaktär, beteende än al-Hasan. Och en från Salaf som heter Rabia ibn Anas sa att jag var med al-Hasan i 10 år. Och det gick inte en dag förutom att jag varje dag lärde mig någonting nytt. Men han studerade hos den här mannen, al-Hasan, i 10 år. Och varje dag lärde jag mig någonting nytt. Det vill säga att han är en källa av kunskap. Har man inte så mycket kunskap, du tar personens kunskap på en kort tid. Men 10 år och hela tiden uppdateras din kunskap. En annan från Salaf sa att jag lärde mig från honom 8000 masail. En 8000 frågor i religionen. Subhanallah. Och Aun, en man från Tabi'in, han sa också, jag har inte sett någon kunnigare om vägen till paradiset än den här mannen. Al-Hasan rahimahullah. Och det nämns också att han var den modigaste personen på hans tid. Och Ibn al-Jawzi beskriver al-Hasan och säger att han var en person som var väldigt sorgsen. En person som var väldigt medveten om verkligheten, paradiset, helvetet. Vilket gjorde honom väldigt sorgsen. Och han sa, han grät väldigt ofta. Mutaliban nafsahu bil haqa'iq. En person som ständigt ransakade sig själv. Ba'idan mina tasannu'. Han var en person som var långt bort från att göra till sig. Han var inte en tillgjord person. Han var en äkta, en genuin person. Inte en falsk person, en ögontjänare. Utan han var en väldigt genuin person. Och han var också en person som var vacker. Genom han förskönade sig själv, hade på sig fina kläder. Och han var inte heller en person som avstod från att klä sig med nya kläder. För att vissa kanske tänker att han var en zahid, en person som inte brydde sig om dunja. Det är sant. Men det betyder inte att man ska kasta dunja bakom sig och inte ta fördel av att ha vackra och fina kläder. För Allah är vacker och Allah tycker om det som är vacker. Han åt också det som folk bjöd honom. Han brukade aldrig tacka nej till en inbjudan om någon bjöd på mat. Och de sa, subhanallah, wa kana idha kharaja ila tulabihi ka'annahu ja'a min al-akhirah yuhaddithuhum an ahwaliha. Och de sa, hans studenter, att han kom till oss för att tala till oss, så var det som att han kom tillbaka från al-akhirah, från nästa liv, och berättade för oss om vad han hade sett. Det här var hans sittningar radiyallahu anhu och rahimahullah. En arabi, en beduin, kommer en gång in i Al-Basra. Och han säger till folket, vem är er sayyid? Vem är den ledaren? Vem är den mest nobla personen i den här staden? Och då så sa man, det är al-Hasan ibn al-Hasan. Yani al-Hasan al-Basra. Och då säger den här beduinen, vad är det som har fått honom att bli er ledare? Yani den högsta personen bland det. Och då svarar de att han är oberoende av vad folk har i sina händer från dunja. Men alla behöver det han har när det kommer till religionen. Och då så säger den här beduinen, lallah, det här är sannoliken en sann ledare. Yani, vad var det som gjorde honom till denna person som fick denna höga status? Han var en person som var oberoende. Han brydde sig inte om folks dunja. Sprang inte efter dunja på något sätt. Men alla var beroende av honom. Och det här har också berättats av Abi Darda radiyallahu anhu, att den rikaste personen är en alim, en kunnig person som är oberoende av folk, men alla är beroende av honom. Det är den rikaste personen. Tänk dig själv, du behöver ingen, men alla behöver dig. Och jag tänkte nämna lite olika kategorier som Ibn al-Jawzi, han har till exempel ett kapitel om uttalanden om al-adab, beteende, karaktär, moral. Uttalanden om zuhud, uttalanden om kunskap, hans förhållningssätt, manhaj, metodik, hur han var mot makthavarna och lite generella råd som han gav till folk. Jag vill att vi själv försöker reflektera över dessa råd. Och som sagt var, det var inte enkelt att välja ut dessa uttalanden från flera hundra uttalanden. Varenda uttalande skulle man kunna översätta och sprida, följa med vishet. Men yani, vi nämner lite av det som de lärde har nämnt från hans visdomsord. Al-Hassan brukade säga att en persons moroa, det vill säga hans goda attityd, beteende, hans moral, är i hans ärlighet, hans ärliga tunga, och att han är tålmodig genom folks brister och sina bröder, och att han strävar i att göra gott för folket som lever på hans tid, och att han inte heller stör eller besvärar sina grannar. Så god karaktär är vad? Att hjälpa folk, vara försiktig med vad man säger, och att vara tålmodig, förlåtande, överseende och hjälpa sina grannar. Och han sa också Al-Hassan, han sa, jag träffade ett folk och en person kunde anförtro, eller en person kunde ta hand om sin broders familj efter att han gått bort i 40 år. Men vem var det Hassan träffade? Han träffade sahaba radiyallahu anhu och de som levde på den tiden. Han sa en person kunde vara så mån om att ta hand om sin broder och hjälpa sin broder att han tog hand om personens familj 40 år efter att personen gått bort. Och han sa också, jag träffade ett folk som inte ansåg sig ha mer rätt till sina egna pengar än sina bröder. Yani det som är mitt i ditt, på riktigt. Inte bara tomma ord som de sa. Utan för dem så var deras egendom, deras pengar, som att det var någonting som var yani, lika mycket deras som deras bröder. Men så var sahaba radiyallahu anhu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. De gav av det käraste de hade, de gav det sista de hade till sina bröder. För de verkligen levde upp till att önska och älska för sin broder det man älskar för sig själv. Allah al-musta'an. Må Allah göra oss generösa. Amin. Han brukade också säga, Johannes, människor, ni kommer inte att nå namn. Innakum la tanaluna ma tuhibbuna illa bitark ma tashtahuna. Människor, ni kommer inte att nå det ni önskar så länge ni inte lämnar det som ni önskar. Wala tadrikuna ma ta'maluna illa bisabr ala ma takrahuna. Och ni kommer inte heller att nå det ni önskar utan med tålamod i det som ni ogillar. Enkla, vackra ord. Yani, du kommer inte att nå vad? Paradis och Allahs välbehag. Förutom vad? Med att trotsa ditt ego. Trotsa dina lustar och begär. Eller hur? Och lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För paradiset är omgivet av vad? Bröder, vad är paradiset omgivet av? Prövningar och saker vi ogillar. Och helvetet är omgivet av saker som vi dras åt. Lustar och begär. Så du kommer inte att uppnå det du önskar förutom att lämna det som du själv önskar. Och ha tålamod i det som du ogillar. Det är så, vägen till paradiset är inte enkelt. Vissa tror att dunya är jannah. Och så är det inte. Det här är ett liv som präglas av motgångar, prövningar. Darul ibtila. Och man måste ha tålamod. Utan tålamod kommer man ingenstans. Och Al-Hassan brukade också säga, la dina limen la muru'a lah. Den som inte har någon karaktär, gott hyfs och beteende, har ingen religion. Det är essentiellt, grundläggande, att en person beter sig väl. Och han sa också, men sa'a khuluqahu udiba aw adaba nafsahu, att den personen som har dålig karaktär straffar sig själv. Och den som har mycket pengar kommer att falla in i många synder. Och den som talar för mycket kommer att göra mycket fel. Tre saker. Vad? Den som har dålig karaktär skadar i slutändan vem? Sig själv. Eller hur? Den med dålig karaktär skadar sig själv. Den med mycket pengar kommer falla in i mycket haram. Och den som pratar för mycket kommer också att falla in i mycket synder. Han talade också väldigt vis när det kommer till kunskap, rahmahullah, eller ilm. Och då talar vi om den religiösa kunskapen. Vi talar om lärda status. En man nämnde till al-Hassan att de lärda säger al-fuqaha. Och då säger al-Hassan, wayhak, har du någon gång sett en faqih? Vem är en faqih? Och då säger al-Hassan, al-faqih, den sanna kunniga, är al-zahid fi dunya. Den som har avhållsamhet i dunya. Al-raqib fi al-akhira. Den som strävar efter nästa liv. Den som är kontinuerlig i att dyrka Allah. Och så sa han, den som sprider vishet, den som sprider kunskap, om den accepteras från honom, hamid Allah, så är han tacksam. Och accepteras den inte, så är han också tacksam. Det här är en sann lärare. Den som har zuhud i dunya, avhållsamhet, strävar efter al-akhira, har kunskap om religionen och kontinuerligt dyrkar Allah och sprider kunskap, delar med sig av kunskapen, inte för att göra folk nöjda. Han anpassar kunskapen och vrider och vänder på fatawas för att det ska passa in i en viss tid eller plats eller passa folk och alla ska bli glada och nöjda, som tyvärr många gör idag, utan han förmedlar sanningen. Den som blir glad, alhamdulillah. Den som inte blir glad, kallas. Jag har gjort mitt. Jag har förmedlat religionen. Och det är den inställningen man ska ha när man gör da'wa. Du ska inte kompromissa med islam. Du kan inte anpassa islam efter folks lustar och begär. I så fall kan du sudda bort halva religionen. Är det inte så? Utan vi ska rätta oss efter islam. Och det är inte islam som ska rätta oss. Rätta sig efter oss. Han sa också om kunskap, var inte från dem som samlar de lärdas kunskap och de visas vishet, och den som sen beter sig som en sufaha, den som beter sig som de dumma. Det var inte en person som lär dig, du memorerar, du lär dig utan till, du får förståelse, du lär dig om vishet, men du sen inte implementerar kunskapen, du beter dig på ett dåligt sätt. Var inte från de människorna. För kunskapen är vad? Ett medel till att korrigera sin aqida, sin tro, sin iman, eller hur? Och ett medel för att korrigera sin dyrkan och beteende, sin adab, sin ibada. Så kunskapen ska påverka människan. Och det är den nyttiga kunskapen. Onyttig kunskap är vad? Det är kunskap som inte gynnar. Kunskap som blir ett bevis mot dig på domedagen. För Allah kommer att fråga dig på domedagen vad du har gjort med den kunskap du har fått. Så tyvärr finns det folk som också inte förbättras av kunskap. Man måste anpassa sig, förbättra sig, låta kunskapen ha en inverkan på människan. Den ska påverka dig positivt. Förbättra din tro, din dyrkan och ditt beteende. Och han sa också att de lärdas liknelse bland de okunniga är som läkarnas liknelse bland de sjuka. Ulema botar, eller hur? Botar de sjuka. Precis som läkaren botar de sjuka. Genom deras liknelse är, hur skulle samhället se ut om vi inte hade läkare och sjukhus? Skulle inte vara bra, eller hur? Du har ingenstans att vända dig om du blir sjuk. Och så handlar alla de lärdas liknelse, är det samma sak. Och de lärda har en högre och viktigare status än läkare. Är det inte så? För att utan läkare dör kroppen, men utan ulema, utan kunskap, dör själen och dör din iman. Och du kanske inte ens kommer till paradiset. Han brukade också säga, al-Hassan, att om det inte vore för kunskapen så skulle folk vara som boskap. Men kunskapen leder folk på den rätta och raka vägen. Och han brukade också säga, ihdar al-abid al-jahil wal-alim al-fasiq, akta er för den som dyrkar Allah och är okunnig. Och den som är kunnig men är syndaktig. För deras fitna, deras prövning är en prövning för varje person. Två sorters människor varnade han för. Al-abid al-jahil. Den som dyrkar Allah men han är okunnig. Ibland du vet det finns en person i moskén. Han är alltid där. Men han är jahil. Han dyrkar Allah men han är jahil. Han ger felaktiga fatawa, han säger felaktiga saker om religionen, han gör massa bidda före bönen, efter bönen och så vidare. Och folk tror att han är wow, han är jättekunnig, för han är alltid i moskén, han har skägg och så vidare. Folk tänker, mashallah, han är religiös, eller hur? Men de kan vilseleda folk. Som ni vet, hadithen om mannen som dödade 99 människor. Vem var den första personen han vände sig till? En abid. En person som såg religiös ut. Han var religiös, men han var jahil. Och frågade om Allah kunde förlåta honom. Den här mannen, baserat på okunskap, gav en felaktig fatwa och säger nej. Och han dödade honom också. Så såg ni konsekvenserna av hans okunskap. Så det är en fitna. En person som är religiös, men jahil. Och två, en alim som är fasik. En person som besitter kunskap, har förståelse i religionen, men samtidigt är syndaktig. Det här är också en fara för samhället. För han kommer inte ge sina fatawa baserat på att han fruktar Allah. Han kanske ger fatawa, som vi sa, baserat på att göra folk nöjda. Baserat på sina lustar och begär, sin ideologi eller bid'a och så vidare. Så en egenskap som han sa som de lärda ska ha är att de ska vara folk som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför, om du ser en person som syndar uppet och han är fasik, det här är ingen alim. Det är inte en egenskap av en alim. Utan en alim är en person som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Han har också väldigt vackra uttalanden om Koranen. Al-Hasan sa att det berättas från Umar ibn Khattab radiyallahu anhu att han sa, människor, läs Koranen. Och följ, eller läs Koranen och sök vad som finns med Koranen, det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Eller människor, läs Koranen och sök med det som finns hos Allah azza wa jal. Innan det att det kommer ett folk som i sin Koranläsning söker det som finns hos folk. Innan jag nämnde här Umar radiyallahu anhu, att när du läser Koranen så ska din avsikt vara vad? Att du söker det som finns hos Allah. Eller hur? Inte att du söker dunia, du söker pengar, du söker kändiskap eller liknande. Att få många likes, hamna på YouTube eller någonting. Det är inte din avsikt. Din avsikt är belöning hos Allah Azza wa Jal. Så läs Koranen uppriktigt för Allah och sök Allahs belöning innan det kommer ett folk som läser Koranen med avsikten att få det som finns hos folk. Och det här nämnde också Ibn Mas'ud, att från domedagens tecken är att det kommer att komma en tid där man söker religiösa gärningar, eller man söker dunja med religiösa gärningar. Eller man söker att få pengar, kändiskap, status och liknande med att göra religiösa saker. Att kanske gå på lära sig Koranen vackert för att få en hög status och tjäna pengar och bli känd och liknande. Och det är fel, subhanallah. Utan allting i islam handlar om uppriktighet. Han brukade också säga att en person som söker kunskap och Koran är en person som kommer att bli påverkad. Man kommer att se det i hans khushu, i hans inlevelse, hans ödmjukhet, hans zuhud till Allah subhanahu wa ta'ala. Så han nämnde återigen här att när man börjar studera och lära sig islam, studera Koran, så ska det ha en inverkan på människan. Ju mer kunskap du har, ju bättre människa ska du bli. Ju bättre karaktär ska du få. Ju mer ödmjuk ska du bli. Kunskapen ska ha en inverkan och effekt på dig. Har den inte det, så är det inte nyttig kunskap. Eller det är någonting fel på dig. Du måste rannsaka dig själv. Så kom ihåg det. Att låt kunskapen påverka er. Inte bara att ha som avsikt att lära sig inlärning och sen inte implementera det man kan. Utan det viktigaste är i slutändan att implementera sin kunskap. Och det var också en egenskap som många av salaf nämnde just beträffande Al-Hasan. Att han var en person som gjorde det han sa. Han var inte en person som talade, han var jätterädd för att uppmuntra folk till gott och inte göra det själv. Han brukade säga, om ni påbjuder det goda så ska ni vara där och göra det. Om ni förbjuder folk från det onda så ska ni hålla er borta från det. För att det är en hycklares egenskap att bara tala väl och tala med vackra ord och sen inte leva upp till det man säger och inte sätta det i praktiken. Det berättas också från Hassan rahimahullah att han sa rahimallah, wa Allah har rahma. Över en person som sitter ensam med Al-Quran, med Allahs bok. Och sen rannsakar sina gärningar i ljuset av Koranen. Och om hans gärningar överensstämmer med Koranens påbud, så tackar han Allah och ber Allah att ge honom mer. Men om han finner att hans gärningar är i motsats till Koranen, så gör han tauba och vänder sig tillbaka till Allah inom en nära tid, snabbt. Så vad nämner han här? En väldigt vacker sak. Att när man sitter och läser Koranen och lyssnar på Koranen, låt då Koranen vara en vägvisare för dig. En måttstock när det kommer till rätt och fel. Vilket Koranen är. Det är en vägledning, eller hur? Påbud och förbud. Hänvisningar från Allah subhanahu wa ta'ala. Rannsaka dig själv. Kolla på dina gärningar, din karaktär, din tro, din dyrkan i ljuset av det som Allah nämner i Koranen och Sunna. Det som nämns i Koranen och det som profeten alaihi wasallam nämner i Sunna. Sunna är också uppenbarelse. Så rannsaka dig själv. Är mina gärningar i enlighet med Koranen eller är mina gärningar emot Koranen? Är dina gärningar i enlighet med Koranen? Alhamdulillah. Fortsätt be Allah att ge dig thabat. Men är dina gärningar emot Koranen och inte i enlighet med Koranen, så gör tauba och vänd dig tillbaka till Allah. Och det är en sak som jag tror många av oss idag faller kort i. Att faktiskt reflektera över Koranen. Det här är omöjligt om du inte reflekterar över Koranens budskap. Du måste ju förstå vad Allah säger. Reflektera, tänka, begrunda. Allah säger, gör si och så. Så tänker du, gör jag detta? Eller gör jag inte detta? Och så vidare. Det kräver att man reflekterar. Och det är någonting viktigt som många idag saknar. Vi lyssnar på Koranen som det vore någon sån här bakgrundsgrej. Eller någonting som bara fyller ut ett tomrum. Och det är inte så det ska vara. Utan Allah har nämnt att om Koranen reciteras så ska vi vara tysta. Ansitu. Vi ska lyssna. Vi ska ta åt oss. Låta den gå in i våra hjärtan. Reflektera över dess betydelse. Det är det som är syftet med Koranen. Han brukade också säga Al-Hasan rahmahullah, människor, denna Koran är shifa'un lil mu'minin. Den är ett bot till de troende. Och imamul muttaqin, och en vägledning för de rättrogna. Den som låter sig ledas av Koranen kommer att vägledas. Och den som vänder sig bort från Koranen, shaqiya wa betuli, kommer att gå under och kommer att prövas med motgången. Så vad är Koranen? Koranen är ljus och det är vägledning. Och det är bot mot alla hjärtats sjukdomar. Och den som låter sig vägledas av Koranen, alhamdulillah, kommer att hamna i paradiset, eller hur? Men den som vänder sig bort från Koranen, fa'inna lahu ma'isatan danka, han kommer att gå vilse och han kommer att gå under. Och han brukade också säga människor, alaikum bin nadar fil mushaf wa qira'atul quran fiha. Människor, jag råder er att kolla i el mushaf, eller kolla i Koranen. Mushaf betyder Koranboken. Och att ofta läsa i den. För det berättas från Uthman radiyallahu anhu att han brukade säga, jag ogillar att det ska gå en dag utan att jag kollar i Allahs bok. Och så brukade han säga, ahidallahu subhanahu. Och han sa, han gjorde detta för barakah. Yani Uthman radiyallahu anhu brukade varje dag läsa från Koranen, al-Mushaf. Och han sa att han ogillar att det ska gå en dag utan att han kollar i Koranen. För att Koranen är barakah. Och det är så man borde vara. Koranen borde vara en vän till oss, ett sällskap till oss. Någonting som vi inte kan vara utan. Vi borde vara beroende av Koranen. Inte beroende av mobilen och surfplattan och datan, utan beroende av Koranen. Att ha en wird, att ha en del som man läser varje dag. De lärda brukar just nämna detta, att man ska ha en bestämd del som man läser varje dag. Och tänk, försök också att ha den här inställningen. Jag ska läsa Koranen varje dag. Ha det som inställning. Jag ska läsa Koranen varje dag. Det kan vara att du ska läsa en halvtimme, du ska läsa en timme, du ska läsa åtminstone en kvart. Kan du inte läsa Koranen, då är det verkligen tid att du börjar att gå på Koranskola, lära dig läsa Koranen. Och jag förstår mig inte på folk som gillar läget, kan inte läsa Koranen och gillar läget. För mig är det där oförståeligt. Hur kan du inte vilja läsa Allahs tal? Hur kan du inte vilja läsa den här boken som är din väg till paradiset? Hur kan du inte vilja förstå Allah Azza wa Jalls tal? För mig är det oförståeligt. Och jag personligen kan också relatera till detta. Att jag känner mig tom när jag inte läser Koranen. När jag är borta från Koranen. Och när man läser Koranen, wallahi, man får liv. Man känner sig levande. Som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att på så vis uppenbarade vi till dig, ja Muhammed, en själ från oss. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Troende, besvara Allah och sänder budet och ni kallas till det som ger er liv. Allah kallar Koranen för ruh, en själ, subhanallah. Och därför nämndes det också från Ibn Mas'ud att ett hjärta utan Koran är ett livlöst hjärta. Eller som ett tomt hus, livlöst hus, spökhus. Och många människor klagar ju dem över att de inte mår bra. De är deppade, känner sig ensamma, känner sig tomma. Någonting saknas. Alla i Koranen är medicinen, det är botmedlet. Och det är svaret på den här frågan. Eller varför känner jag mig ensam? Varför känner jag mig tom? Varför känner jag mig olycklig? Det är inte mycket mer komplicerat än så. Lär dig arabiska. Lär dig läsa Koranen. Sätt dig själv i ett rum. Läs Koranen högt för dig själv. En halvtimme, timme om dagen. Och du kommer känna förändring i ditt liv. Ett råd och ett tips. Och inte bara det. Du kommer må bra. Du kommer också att finna denna vägledning. Som här nämndes. Denna påminnelse. Om varför du skapades. Paradiset. Helvetet. Så låt inte gå en dag utan att ni har läst Koranen. Åtminstone lyssna på Koranen. Men läsa Koranen är väldigt, väldigt viktigt. Försöka memorera. Att man gör Koranen till en del av sitt liv. Al-Hassan har också väldigt fina uttalanden om zuhud. Och vet ni vad zuhud betyder? Yani som avhållsamhet. Zuhud betyder att man inte är besatt av dunia, detta världsliga liv. Det finns ju många, tyvärr, majoriteten av folk som bara lever för dunia, som att de skapades för detta liv. De glömmer bort att det här livet är kort och meningen med livet är ett test för att se vart du vill hamna i nästa liv. Så många springer bara efter dunia, springer bara efter pengar och kändisskap och glömmer bort att agera inför nästa liv. Zuhud är att ha balans. Att kunna ha dunya, det här världsliga, i handen och inte i hjärtat. Som vissa av sig sa. Att inte bli påverkad i din religion om du får mycket pengar. Mycket rikedom och mycket status. Och inte heller bli påverkad om du förlorar mycket dunya. Utan du är en och samma person. En och samma person, en from person som dyrkar Allah. Vare sig du är rik eller fattig. Det är inte pengar som avgör vad du är för slags människa. Du ska vara en bra muslim. Vilket tillstånd du än befinner dig i. Det här är zuhud. Och att inte vara besatt av det världsliga. Utan att ha fokus på paradiset. Al-Hassan brukade säga väldigt fint. Han sa, om en person tävlar med dig i religionen så tävlar. Men om han tävlar med dig i dunia så kastar det på honom. Eller vad säger han här? Om en person tävlar med dig i religionen. Bror, vem memorerar mest Koran? Jalla, vi tävlar. Alltså tävlar. Vem skänker med sadaqa? Vi tävlar. Eller hur? Och så vidare. Vem gör mest goda gärningar? Låt oss tävla. Inget problem. Och säger illa man för att i mirabu. Fästa bi kul khairat. Allah har sagt att vi ska tävla. Så tävla i religionen. Men om någon kommer och vill tävla med dig i dunia, stick. Men ni har inte tid. Det är inte värt att tävla för. Och han sa Al-Hassan, jag träffade ett folk, jag träffade människor som inte blev lyckliga eller påverkade av det de fick av dunia. Och inte heller det de förlorade från dunia. Och att dunia för dem var mindre värt än den sand de går på. En Salaf al-Saleh, sahaba radiyallahu anhu, var inte folk som var besatta av dunia, brydde sig inte om dunia, utan de kämpade för att komma till paradiset. Och de värderade dunia till det dunia är värt. Det här livet är inte värt någonting. Om detta dunia skulle vara värt någonting så skulle Allah inte ge hans fiender ett glas vatten att dricka. Ni känner till hadithen. att denna dunja är inte ens värd en flugas vinge hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hade dunja haft ett värde hos Allah azza wa jalla, hade han inte givit det till sina fiender. Men då Allah azza wa jalla hatar denna dunja, så ger han det till dem han älskar och dem han hatar. Så ett dunja är inte någonting man ska värdera högt, utan det som räknas i slutändan är al-akhirah. Man frågade också Hassan om ett dunja. Vad tycker du om ett dunja? Och då så sa han, vad ska jag säga om en plats? Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Vad ska jag säga om en plats där, eller vars halal är någonting du kommer att stå till svars för, och vars synder är någonting du kommer att straffas för? Dunja, eller hur? Det finns halal och haram, eller hur? Det som är halal, Allah kommer att fråga dig. Allah kommer att fråga en person på domedagen, gav jag dig inte kallt vatten att dricka? Hisab. Allah kommer att ansaka dig. Halal, eller hur? Men Allah kommer att fråga dig. Latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Och det som är haram i dunja leder till straff om Allah inte förlåter. Det här är dunja, subhanallah. Och en annan gång så sa han också, vad ska jag säga om ett hem som blev ett straff för Adam alaihissalam. Adam var ju jannah, eller hur? Och när Adam gjorde det han inte skulle göra, straffades han med vad? Att skickas hit. Ska vi då njuta av denna dunja? Ska vi se denna dunja som det viktigaste mål? La, kalla, hasha lillah. Och han brukade också säga Al-Hassan, människa, du är antalet dagar. Eller människa, du är dagar. För varje dag som går så har du förlorat en del av dig själv. Eller närmat dig Allah subhanahu wa ta'ala. Livet är kort, eller hur? En dag eller en del av en dag. Och varje stund som går, varje andetag som går, så närmar vi oss Allah subhanahu wa ta'ala. Tänkte nämna lite visdomsord också gällande en menhaj. Al-Hassan al-Basri var också en person som var en imam inom sunnah, ahlu sunnah wal jama'a. En av de ulema som försvarade den korrekta trosuppfattningen och motarbetade innovationer och grupperingar, ideologier som dykte upp senare som inte hör hemma i islam. Så Al-Hassan har också väldigt starka uttalanden gällande menhaj. Kan ni snälla tysta barnet? Vissa av Salaf sa att han var från de ulema som hade mest insikt i frågor om al-fitna och al-dima. I frågor om yani prövningar, konflikter mellan muslimer och al-dima, yani blod och liknande. Och vi kommer att nämna ett väldigt vackert exempel på detta som inshallah belyser hans kunskap inom dessa frågor. Och ni vet ju alla att det finns sunna och det finns bidda, eller hur? Sunna, det är profetens väg, alaihissalam, det är den vägen vi ska gå. Eller hur? Alaikum bi sunnati. Profeten, alaihissalam, sa följ min sunna och följ sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Eller hur? Och motsatsen till sunna är bid'a, innovationer. Och vi har folket av sunna och vi har folket av bid'a. Eller hur? Vilka är majoritet? Folket av bid'a. Det nämns i hadithen. 73 sekter kommer muslimerna splittras upp till. En är på rätt väg, ahli sunnah, och 72 är på fel väg. Så majoriteten av folk, tyvärr, är splittrade i grupper, ideologier som inte hör hemma i den här religion. Och dessa människor är då ahlul bidah. Och det är olika grupper. Och de kom redan på denna tid. Det började med al-khawarij, dessa upprorsmakare, och sedan al-qadariya som förnekade ödet. Och sen kom Shia som föredrog Ali radiallahu anhu framför resten av sahaba. Och sen kom också Jahmiya och Al-Mu'tazila. Liknande sekter dök upp i början på Al-Islam. Och Al-Hassan brukade säga att den personen som ärar en person av bid'a har hjälpt till att förgöra islam. Den som ärar upphöjer en person av bid'a har hjälpt till i att förgöra islam. Varför? För ahlul bid'a, folket av invasioner, och bid'a generellt förstör religionen. Bid'a är inte islam. Islam är perfekt, eller hur? Islam är perfekt, fullbordat. Bidda är ett tillägg eller en avvikelse. Man tar bort någonting eller lägger till någonting i religionen. Så bidda hör inte hemma i islam. Och det som inte hör hemma i islam, om det byter ut någonting från islam, så förstör det ju religionen, eller hur? Som vissa av Salaf sa, att det finns ingen person som innoverar någonting i islam förutom att det kommer att ta bort någonting från islam. Yani det kommer att byta ut någonting från religionen. Så bidda hör inte hemma i islam. Och folket av bidda, om man ärar dem och upphöjer dem, vad gör man då för någonting? Då upphöjer man dem som förstör religionen. Och då har man hjälpt till i att förgöra och förstöra religionen. Så Ahlul Bidah, folket av innovation, ska inte äras. De ska inte upphöjas. De ska inte refereras till. De ska lämnas, de ska bojkottas. Och de ska tillrättavisas så att de kommer tillbaka till sanningen. Och han sa också Al-Hasan, وَلَا تَجْلِسْ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَ فَإِنَّهُ يُمْرِدُ قَلْبَكْ وَيُفْسِدُ عَلَيْكَ دِينَكْ. Han sa också, sitt inte med folket av bid'a, för de gör ditt hjärta sjukt och de förstör din religion. Umgås inte, sitt inte med folket av bid'a. Och idag kan man lägga till, lyssna inte heller på dem på sociala medier, på YouTube och liknande. Men håll er borta från folket av bid'a. För att sitta och kolla på ett klipp är som att sitta med person. Och vad är konsekvensen av att sitta med Ahlul Bidah? De gör ditt hjärta sjukt med sina innovationer. Och de förstör din religion. De kommer att påverka dig negativt. Du kommer att få tvivel i religionen. Och du kommer kanske börja sympatisera med deras innovationer. Och du kommer att börja tvivla på den sanning som du tidigare varit övertygad av. Så håll er borta från folket av Bidah. Och säg inte, som vissa jahala, vissa okunniga människor, att jag sitter med allt och alla och jag tar det goda och jag lämnar det dåliga. Det här är fel. Vem är du att döma ut vad som är bra och vad som är dåligt? Har du det här filtret som kan sila bort allting dåligt? Den här personen som är från Ahlul Bidah kanske är utbildad. Han talar med bevis som han vrider och tolkar på sitt sätt. Du har ju inte hört vad som är den korrekta tolkningen. Så vem är du att sitta och särskilja vad som är rätt och vad som är fel? Jag brukar alltid säga, om du har två brunnar. Eller du har två glas vatten. Det här är grumligt vatten. Taget från en lerpöl. Med jord och allt möjligt. Och här är rent, gott, sött vatten. Skulle du dricka detta vatten? Eller skulle du besvära dig själv med att rena detta vatten och sila detta vatten för att sedan dricka det, när du har tillgång till detta rena vatten? Eller hur? Varför? Och det är samma sak här. Du har korrekt kunskap, du har lärda från Ahlus Sunna och Jamaa. Det är inte grumligt det de säger. De talar ut med Koranen och Sunna. Det är som det här rena vattnet. Alhamdulillah, det är bara serverat. Drick och ta emot, eller hur? Och så har du det här grumliga bid'a blandat med Sunna och allt möjligt, som du då ska filtrera, och Allah har, om du ens kan filtrera det, kanske finns kvar sjukdomar och liknande, vilket är det vanligaste. Så håll er borta från folket av bidah. Och han sa också, som Ibn Qayyim nämner i hans bok Ighathatul Lahfan, han sa as-sunnah walladhi la ilaha illa hu. As-sunnah, vid honom som inte finns någon annan sann gud förutom, är en balans mellan de som överdriver och de som underdriver. Fasbiru alaiha rahimakumullah, så ha tålamod på sunna. För ahlu sunna var bland dem, de som var färre i antal från de som varit och i den tid som kommer att komma. Och så sa han alladina, vilka är du ahlu sunna? Det är de som inte går med folket av dunya, ahlul itraf, i deras strävan efter dunya, och inte heller gå med folket av bidda i deras innovationer. Wasbiru ala sunnatihim, utan det är de som är tålmodiga i att praktisera deras sunna tills det att de möter sin herre. Fakadhalika insha'allahu fakunu, det är så ni ska vara. Väldigt vackert uttalande där han säger att ahli sunna, folket av sunna, har denna väldigt utmärkande egenskap, att de är ahlul wasat. De är folket som alltid tar medelvägen. Och alla andra är antingen folk som gått till det extrema, ahlul gulu, de som överdriver i religionen, eller de som underdriver och tar för lätt, urvattna religionen och kommer med islam light. Men Ahle Sunna wa Jama'a är de som tar medelvägen i sin tur, i sin dyrka, i sitt bemötande med andra människor. De tar alltid medelvägen. Islam är medelvägen. Och sunna är islam. Och islam är sunna. Så Ahle Sunna wa Jama'a tar denna medelväg. Och det är också folket, som han sa, som inte springer efter de rika i deras strävan efter dunya. Och inte heller springer efter Ahlul Bidah i deras strävan efter att hitta på saker i religionen. Utan det är de som har tålamod i att implementera sunnan. Och så sa han, var tålmodiga i detta tills det att ni möter er Herre. Allahu Akbar. Under Hassans tid så hände en väldigt stor fitna, en väldigt stor prövning. Och det var att muslimerna fick en makthavare som heter Al-Hajjaj bin Yusuf. Har ni hört talas om honom? Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Och den här mannen, han blev ledare över Irak. Amir över Irak. Och han är, som de lärda säger, ett mörkt kapitel i islams historia. Han var en saffakuddiman. Han var en ond människa som var blodtörstig. Han var muslim. Muslims ledare som var blodtörstig. Och ett mörkt kapitel i muslimernas historia. Den här mannen, det sägs att han dödade mer än 100 000 människor. Dödade ulema. Fängslade människor. När vissa gjorde uppror mot honom och tog tillflykt till Mekka, attackerade han Kaaba med katapulter. Sköt stenar med katapulter mot Kaaba. Ja, väldigt, väldigt ond person. Så vad hände på Al-Hassans tid? Så började man att samla för att göra uppror mot honom. En person som heter Ibn al-Ash'ath började samla upprorsmakare och säga, vi har fått nog. Låt oss avlägsna denna tyranniska och orättvisa ledare. Så de gick då till Al-Hassan för att rådfråga honom och försöka få med honom i att göra uppror mot Al-Hajjaj. Och då så säger Al-Hassan, ittaqillah, frukta Allah. Wa la taf'al, och gör inte. Fa inna dhalika muharramun alik. För det är haram genom att göra uppror mot denna ledare. Wa ghayra ja'iz, och det är inte tillåtet. Och då så sa han, aslahaka Allah, yani må Allah korrigera dig. Jag trodde, yani, att du trodde illa om Al-Hajjaj. Han sa till Hassan, men du hatar ju honom också typ. Och då så sa Al-Hassan, nam, jag hatar honom, men jag ogillar honom. Och då så säger Waymullahi innilion, idag hatar jag honom mer än vad du trodde att jag gjorde innan. Och aktharu alihi ataban, och jag har mer än i punkter mot honom än vad jag hade innan. Och ashaddu dhamman, och jag klandrar honom mer än vad jag gjorde innan. Walakin, du ska veta, afak Allah, att kungarnas orättvisa är ett av Allahs straff. Ledarnas orättvisa mot folket är ett straff från Allah. Och Allahs straff tas inte bort med svärdet. Allahs straff avlägsnas inte med svärdet, utan Allahs straff avlägsnas med dua och ett tauba, och att vända sig tillbaka till Allah och att sluta synda. Och om vi möter Allahs straff med svärden, så kommer saker att bara bli värre. Och det nämns också att de kom till Al-Hassan, ni liknande, och försökte få en stöd i sitt uppror. Och han vägrade. Och då så säger de, men vad säger de om denna tagia, denna en tyran? فَقَدْ سَفَكَ دَمَّ الْحَرَامُ, han har spilt harambrod. وَأَكَلَ الْمَالَ الْحَلَالَ الْحَرَامُ, och han har tagit pengarna från folk med orättvisa. وَتَرَكَ الصَّلَاةُ, och han har lämnat bön. وَفَعْلَ وَفَعْلَ, och han har gjort vad han har gjort. Men alla dessa saker har Al-Hajjaj bin Yusuf gjort. Och han sa samma sak. Nej, det är haram, det är inte tillåtet. Ni får inte göra uppror. Och då gick de ut från honom, från hans hem, och de var arga. Så ska vi lyda den här slaven. Den förnedrade honom också. Så den här slaven. Hans föräldrar var slavar, men han var inte en slav. Ska vi lyda den här slaven? Och de gjorde uppror. Och de sa alla dessa upprorsmakade dödades. Och det nämns att innan de dog så sa en av dem: vi uppnådde varken din eller dunja. Vi uppnådde varken någonting, någon nytta för religionen, för islam. Och inte heller uppnådde vi någonting för våran dunja. Någonting världsligt. Subhanallah. Om vi bara hade lyssnat på Al-Hassan. Så här är en tankeställare. Och han sa också en gång, de sa, ska vi inte döda Al-Hajjaj? Och då nämnde han att Hajjaj är straff från Allah. Allahs straff tas inte bort med svärdet. Allahs straff tas bort med tauba, med tålamod, med att vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa han, tar ni bort Hajjaj, fruktar jag att Allah kommer att byta ut honom mot apor och grisar. Det är ännu värre. Och han sa, vet att Allah har många Hajjaj. Men han är ett straff från Allah azza wa jalla på er. Så det tas inte bort med att ni dödar honom. Jag vill idag att vi drar den här parallellen med uppror idag. Som vissa ahlul bidah, al-khawarij och deras efterträdare, ikhwan al-muslimin, kallar till. Uppror. Och subhanallah, de har bedragit folket. De har lurat folket. De går ut på sociala medier och har gjort uppror och revolutioner till normen. Som att det är en del av islam. Att om ledaren är orättvis så ska man göra uppror, man ska ut och demonstrera, man ska göra revolutioner och så vidare. De har gjort det till normen. Och de talar illa om Ahl Sunna för att de säger att det är haram. Och säger de här är madakhila, de här är slavar till kungarna, de här dyrkar kungarna, de här är nöjda med orättvisa och kommer med liknande lögner. Subhanallah. Men de bedrar folket. För grunden i al-islam, i Koranen, är att vi ska lyda våra makthavare. Okej? Okay. Och grunden i sunnan är att vi ska lyda våra makthavare. Så länge de är muslimer, så länge de har gjort kufr bawah, klar och tydlig kufr. Taib. Så även om makthavaren syndar, han är orättvis, så får man inte göra uppror mot honom. Det är haram, som Al-Hassan sa. Och det här är inte någon ny åsikt. Det här är åsikten som Ahl Sunna wal Jama'a är enade på. Läs, gå tillbaka till Kutub al-Aqaid, böckerna av Salaf, där de nämner deras metodik. Alla nämner det som en punkt, och att lyda de muslimska makthavarna även om de syndar. Även om de är orättvisa. Jag inte lyder dem i synd, men att deras synder inte är en legitim orsak till att göra uppror mot dem. Hänger ni med? Och vems åsikt är det att man ska göra uppror mot orättvisa makthavare? Khawarij. Ingen imam från Salaf har denna åsikt. Vissa gjorde mot Hajjaj, men de ångrade sig senare. Eller vissa dödades. Eller vissa gjorde uppror mot Al-Hajjaj och ansåg honom vara kafir. Okej? Men det finns inte någon imam från Ahl Sunna wal Jama'a som nämner att Ahl Sunna wal Jama'as aqida är att göra uppror mot orättvisa makthavare. Det här finns inte i Al-Islam. Utan det här är åsikten av Al-Khawarij. Förstår ni? Så även om en makthavare är orättvis, så ska man inte göra uppror. Varför? För att det leder till större fitna. Som i detta fall. Al-Hajjaj, han var en ond människa. Han var en blodtörstig människa. Dödade mer än 100 000 människor. Ulama. Drack. Eller han lämnade bönen, förtjänade bönen, tog folks pengar och dödade folk orättvist. Brutal. Men ändå så sa Al-Hassan, gör inte uppror. Och det har berättats att Anas ibn Malik ibn Umar gjorde salat bakom Al-Hajjaj. De sa inte heller till folk, gör uppror. Hänger ni med? Varför? För ondskan i att göra uppror är så mycket större. Det leder till att han kommer att straffa folket ännu mer. Döda ännu mera människor. Och det är bara att kolla på den här arabiska våren som var för några år sedan. Vad har den lett till för någonting i den muslimska världen? Kolla i Syrien till exempel. Även trots att Bashar, vi anser inte honom vara muslim. Men vad har hänt i Syrien? Vad hände? Har det blivit bättre? Nej, det har inte blivit bättre. Det har blivit värre, subhanallah. Hur många hundratusentals människor har inte dött i den muslimska världen efter dessa uppror och liknande? Så det har inte blivit bra, bättre religiöst, och inte heller har det blivit bättre världsligt. Det har bara blivit värre. Och det är varför också, för att många muslimer tyvärr är envisa och okunniga och rent ut sagt dumma, naiva. De tror att genom att döda den här kungen eller presidenten så kommer allting att bli bra. Funkar det så? Nej, du dödar honom, det kommer en ännu större shaitan, eller hur? Du tar bort honom, det kommer en ännu värre shaitan. Varför? För att så som vi är kommer folket att bli. Eller så som vi är kommer våra ledare att bli. Som profeten, eller som du har nämnts i hikma, att kama takunu yawalla alaikum. Det är en hadith, men den är inte sahih. Men det är hikma. Att så som ni är kommer era makthavare att bli. Men det nämns också liknande i Koranen. Wa kadhalika nuwalli ba'da dhalimina ba'da bima kanu yaksibun. Att på så vis sätter vi orättvisa folk över ett orättvist folk som ett straff för det de gjorde. Och Ali radiallahu anhu brukade säga att inget straff har kommit ner förutom som en konsekvens av en synd. Och inget straff har avlägsnats förutom med toba. Så samma sak här. Varför tror ni att idag så har vi orättvisa makthavare? Och vi är ärliga, det är mycket orättvisa, det är mycket förtryck, det är mycket dull, det är mycket saker som vi inte gillar. Förstår ni? Varför? Varför tror ni att det är som det är? Det är våra synder, vi måste rannsaka oss själva. Vi måste själva kunna faktiskt vara uppriktiga och säga det kanske är en konsekvens av våra synder. Och hur kommer våra tillstånd att förbättras? Är det med demonstrationer? Är det med svärdet? Är det med statskupper? Nej. Det är att vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Göra tawba. Gå tillbaka till Koranen och sunna. Och då kommer våra tillstånd att bli bättre. Och allting annat är att lura sig själv. Det finns ingen genväg. Men folk gillar snabba quick fix. Snabba lösningar. Döda kungen och kallas imorgon. Det kommer någon som Abu Bakr och Omar. Det är drömmar. Utan det handlar om att gå tillbaka till Allah. För ledarna i slutändan återspeglar folket. Så som folket är, blir ledarna. Eller hur? Allah musta'an. Så Al-Hassan var här en man av visdom. Som de sa, han var den kungligaste personen inom fitna. En i frågor om de här konflikterna mellan muslimer. Han såg längre än vad folket gjorde. Även nu, de här konflikterna. När en revolution kommer, folk de tycker jättegott, det går jättebra och inshallah det kommer bli förändring och hit och dit. Men de lärda visste, de lärda säger att det är inte så det funkar, det kommer inte att bli bättre. Och subhanallah, och då ser man det sant. Som Ibn Taymiyyah säger att aldrig har en revolution i islam, i islams historia lett till någonting bättre. Aldrig i islams historia har en revolution lett till ett bättre tillstånd. Det har alltid bara blivit sämre. Subhanallah. Allah musta'an. Jag tänkte bara avrunda med några fina och vackra uttalanden från Al-Hassan. Han brukade ofta säga Ya ma'ashara shabab, alaikum bil akhira, fatlubuha. Han sa, ungdomar, jag råder er att sträva efter nästa liv. Hur många människor har vi inte sett som strävar efter akhira och de fick dunja på köpet? Men vi har aldrig sett någon som strävar efter dunja och fick akhira på köpet. Han sa, han är ungdomar. Han sa, sträva efter al-akhira. Vad är akhira för någonting? Det kommande livet. Det är att sträva efter paradiset. Kämpa efter paradiset i detta liv. För hur många har vi inte sett som strävar efter paradiset och fick dunja på köpet? De fick pengar, de fick vackra fruar, de fick mashallah, jobb och liknande saker på köpet. Trots att de inte sprang efter dunja så fick de det på köpet. Men vi har aldrig sett någon som tävlat i dunja och fick religionen på köpet. Och som vi sa, många människor idag tyvärr tävlar bara i dunja, eller hur? Springer bara efter det världsvärlden. Allah musta'an. En dag så kollade också Al-Hassan på sina elever och han sa Ya ma'ashara shabab ala tashtaquna ila hurr al-'ayn. Han sa till sina elever, åh mina elever, längtar ni inte efter att höra dig in? Det är bara så där, gör ni till det, killar? Jo, så subhanallah, längtar efter paradiset, längtar efter belöningen, längtar efter vad som finns där i. Men det kräver också att man agerar för att komma till paradiset, subhanallah. namn. Det var en person som kom till Al-Hassan och han sa till Abu Sa'id, vilket var hans kunde, Abu Sa'id. Han sa, jag har många rika personer som kommit och frigat till min dotter. Vem ska jag gifta henne till? Och då så sa han, gift bort din dotter eller ge henne en man som fruktar Allah beträffande henne. Om han älskar henne kommer han att ära henne. Och om han hatar henne kommer han inte förtrycka henne. Och det här han nämner, att när en person letar efter en passande partner till någon, så ska man kolla efter denna egenskap. Inte pengar, inte status, inte makt, inte utseende. Utan vad ska man kolla på? En person som fruktar Allah Azza wa Jalla. Som nämndes i hadithen. Att man ska välja den med bra religion och bra karaktär. Varför? För den med bra religion kommer att behandla den här flickan väl. Om han fruktar Allah, han kommer att ära henne. Om han älskar henne, kommer han att ära henne. Eller hur? Men om han ogillar henne, kommer han inte förtrycka henne. Till skillnad från den som inte fruktar Allah. Om han älskar henne, kanske han förtrycker henne. Och om han ogillar henne, kommer han att göra ännu mer förtryck mot henne. Så alltid vill man det bästa för sin dotter, sin syster, om det nu kan vara. Om man hjälper till att leta efter en partner, så ska man alltid leta efter en person som fruktar Allah Azza wa Jal. Det berättas också att en man kom till Al-Hassan och sa att det finns en person som baktalar dig. Det finns en person i den här mannen där borta, han baktalar dig. Så Al-Hassan fixade ett fat med rottab, med färska dadlar, och han sa, gå och ge det till den här mannen som en present. Och så sa han till personen, säg till honom att det här är en gåva för att du skänkte mig dina hasanat. Eller du skänkte mig dina hasanat, så jag måste skänka någonting tillbaka. Så mannen skämdes så mycket att han aldrig sa någonting dåligt om Al-Hassan efter detta. Och det är också ett exempel på hur man ibland kan bemöta dåligt beteende med vishet. Om någon skulle komma till mig och säga en person har baktalat dig, jag kanske blir jättearg, eller hur? Jättearg, jätteirriterad, jag vill inte prata med personen. Men kolla hur man vänder på hela situationen. Och hur personen fick sig en tankeställare och tog ut och toba. Subhanallah. Han brukade också säga att al-fahm wa ya'a al-ilm. Kunskapens bägare är förståelse. Mashallah, vilken signal. Han brukade säga att kunskapen, eller al-fahm, förståelse är kunskapens bägare. Och kunskapen är vägvisaren till gärningar. Och gärningar är det som leder dig till det goda. Till skillnad från al-hawa, lustar, som är det som leder till synd. Och al-mal, pengar och rikedomar, är de högmodigas sjukdom. Och dunya suqul akhira, och detta liv är marknaden för nästa liv. Wal waylu kullul wayl liman quwiya bi ni'matillahi ala ma'asihi. Och ve till den personen som använder Allahs gåvor för att stärka sig själv i att synda. Så han nämnde här en väldigt viktig sak, och det är när det kommer till kunskap återigen, att kunskap är vägvisaren till gott, eller hur? Kunskapen leder dig till det goda. Den lär dig hur du ska dyrka Allah korrekt. Men det viktigaste med kunskap, det är inte bara att lära sig saker utan till. Det är också förståelse. Al-fahm. Det är skillnad på al-fahm och al-hifd. Hifd betyder att memorera. Du lär dig en hadith utan till, men du förstår inte på hadithen. Det är två olika saker, eller hur? Så sann kunskap är förståelse. Och därför så sa profeten alaihissalam, den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Han sa inte, den Allah vill gott kommer han att lära massa information. Den Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Eller fahm fid din. Och därför ska man alltid be Allah om förståelse. Och söka förståelse. Som profeten alaihissalam gjorde du'a för Ibn Abbas. Allah mafaqihu fid din wa allimhu ta'wil. Allah ger honom förståelse i religionen och lär honom tolkningen av Koranen. Förståelse i religionen. Det är det viktigaste. För som vi sa, många idag, de har ytlig kunskap. De kan lite bevis, lite hadith, lite verser. Men vart är förståelsen av dessa texter? Och han säger också här då att dunya är suqul akhirah. Att dunya, detta världsliga liv, är marknaden för nästa liv. Vad menar han med det? Att nästa liv vill vi till paradiset, eller hur? Och här har vi en tid, en bestämd tid, där vi agerar. Och det vi agerar ut med, vare sig gott eller ont, avgör vart vi hamnar i nästa liv. Så vi är som folk som är affärsmän. Våran rasulmäl, investeringskapital i vårt liv, våran tid. Så vi är som på en marknad. Gör du goda gärningar, köper du goda saker som du har till nästa liv. Gör du dåliga saker, så köper du dåliga saker som kanske tar dig till elden i nästa liv. Så man ska i det här livet investera. Investera i det goda. För det är nästa liv du får se den sanna belöningen. Och han nämnde också al-wail, straff till den personen som missbrukar Allahs gåvor i att synda. Till exempel här, Allah har gett dig ögon. Inte ögonen, synen, ni'am. Är det inte det? Du kan se. Och därför som vissa av Salaf sa, om du vill veta Allahs ni'am över dig, blunda. Ni blunda. Tänk dig, förlora synen. Så synen är en otrolig ni'am. Ska vi använda denna gåva från Allah till att synda? Till att kolla på haram? Nej, det ska vi inte. Vi ska använda Allahs gåva till det som gör honom nöjd. Allah har givit oss hörseln. Vad vore livet utan hörseln? Ska vi använda hörseln till det som är haram? Lyssna på musik, lyssna på baktal och liknande? Nej. Utan du ska använda hörseln till det som gör Allah nöjd. Och så vidare och så vidare. Allah har givit dig gåvor i rikedomar. Ska du använda pengarna Allah har givit dig till att köpa haram? Nej. Använd dem till någonting som gör Allah nöjd. Han brukade också säga, sök efter halal, njutning i tre saker. Fis salah, wal qira'atu, wal dhikr. Sök efter att njuta i bönen, i att läsa Koranen och att minnas Allah. Om ni finner sötma i dessa, så fortsätt och abshir, glada nyheter. Och om ni inte finner sötma i dessa, så ska ni veta att dörren framför er är stängd. Så försök att öppna den. Vad han säger här, att det finns vissa saker i dunya, i det här livet, som man njuter av. Allah har gjort vissa saker i denna dunya som själen njuter av. Innal abrara la fi na'im. De rättfärdiga är i en fröjd. Och då säger Ibn al-Qayyim, i dunya akhir. Detta liv och i nästa liv. Och som vissa av sallam sa, att Allah har en jannah i detta liv. Den som inte går in i detta jannah kommer inte heller in i jannah i nästa liv. Genom man njuter av sin iman, halawat och iman, njuter av sin tro. Och vissa av de sakerna som gör att man njuter av sin tro är just de här tre. Koranen, dhikr och bön. Koranen som vi nämnde är det som ger dig liv i hjärtat. Ta bort hjärtats sjukdomar, gör hjärtat mjukt och få dig att känna mer levande, närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och som det också nämndes i den här duan som man säger när man är ledsen, när man är bekymrad, när man har depressionen. Så finns det en väldigt lång och vacker dua som man säger. Och där så ber man Allah att göra Koranen till rabir och kolubina. Genom ljuset i våra bröst och våren i våra hjärtan. Ljuset i våra bröst och våren av våra hjärtan. Vad menas med våren? Ni vet i Sverige, det snöar, det är fryst, det är kallt, allt är dött. Eller hur? Och det är liknelsen av det hårda hjärtat. Och sen på våren sänder alla ner regn. Och grönska kommer fram. Det är den också man ser den lyckligaste årstiden. Våren. Och därför liknades här hjärtat vid våren. Att regnet som kommer ner och ger liv till hjärtat. Subhanallah. Så Koranen är det som ger människan lycka. Och sötma i detta liv. Och dhikr också. Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att känna sötma i att minnas Allah. Alla vi dhikrillahi. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Och sen också i bön. Att njuta av att be. Istainu bi sabri wa salam. I svåra tider sök hjälp i tålamod och i bön. Och profeten alaihi salam brukade säga att Jag har fått älskat för mig från detta liv, parfym, kvinnor, och jag njuter av bön. Ja. Han älskade parfym, goda dofter. Han älskade sina kvinnor, sina fruar. Och han älskade att be. Han sa, min ögonsten, kurratu aini fissalam. Men han njuter av att be. Och därför så sa han, alaihi salatu wasalam, till Bilal, ja Bilal, aqimi salat, arihna biha. Bilal, kalla till bönen, låt oss njuta av den. Så här säger Al-Hassan, om ni inte känner sötma i de här tre sakerna. Du är inte njuter av att läsa Koranen, lyssna på Koranen. Du är inte njuter av att minnas Allah. Du är inte njuter av bönen. Ransaka dig själv. Dörren är stängd framför dig. Försök öppna dörren. Den gör tawbah till Allah. Ransaka dig själv, förbättra dig själv. Så att du inshallah känner njutning i de här tre aspekterna. Och så skrev jag en sista grej här också. Han sa att om du ser någonting du ogillar i ditt barn, vänd dig då till din Herre och be om förlåtelse. Vad tog i dig? Och det här är en sak som många av sig har nämnt. Att om du ser en brist i någon annan människa, eller du ser en brist i din fru, i dina barn, så är man ofta snabb med att kritisera dem. Det är deras fel. Jag har rätt, ni har fel. Ni är dåliga. Men rannsaka dig själv. Som Herr Al-Hassan säger, om dina barn inte beter sig bra, dina barn inte är religiösa, rannsaka dig själv, gör tawba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns liknande uttalanden. Och Ibn Taymiyyah nämner också detta, att om du har problem med folk, dåligt bemötande av folk, folk bekymrar dig, de är jobbiga mot dig. Börja med att rannsaka dig själv. Kanske dessa människor är ett straff från Allah på grund av hur du har betett dig. Och det här är svårt, en utmaning. Men gör det i framtiden. Ni märker att ni har svårt att komma överens med er fru. Ni ständigt tjafsar. Det är jättelätt att se det hennes fel. Eller man säger ytligt, ja men jag har också brister. Nej, men på riktigt. Se det som att det är ditt fel. Att hon har fel. Rannsaka dig själv. Ge tawba till Allah. Be Allah om förlåtelse. Och inshallah det kanske blir bättre. Ständigt göra tawba till Allah Azza wa Jal. Och veta, som Allah Azza wa Jal säger, att barn som en drabbar er, så är det en konsekvens av era synder. Med asabakum i musiba för bemärkelsebet idikum. Så att man alltid försöker vända på saker och ting. Ransaka sig själv. Inshallah. Och där avrundar vi för idag. Och som jag sa, det var väldigt många uttalanden. Det var otroligt många som vi lämnade. Och inshallah någon kanske man kan översätta många av hans vackra uttalanden. Men också att man tar lärdom. Man försöker att ha dessa människor som förebilder. Man försöker ha dessa människor, salaf och salih, sahaba radiyallahu anhu och tabi'in, som förebilder. Att leva som de gjorde. I sin tro, i sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det som är vägen till framgång. Som vi sa, de bästa av folk är sahaba radiyallahu anhu. Och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Och när profeten a.s. säger att de är de bästa av folk, så betyder det att det är de som har den bästa förståelsen av islam. Och det är de som är våra förebilder. Så att man försöker att ta efter. Man försöker att alltid bli en bättre människa. Bättra sig själv, rannsaka sig själv. Och inte heller glömma bort meningen med livet, som Al-Hassan ofta påminner om. Vad gör vi här? Vad är meningen med livet? Att inte ha tol al-amal, inte tro att man ska leva för evigt. Han brukar ofta gå och besöka begravningsplatserna, tänka på döden. Ständigt förbereda sig för döden, morgondagen, den dagen vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Och det var också vissa som såg Al-Hassan i drömmen. Och såg honom väldigt vacker efter att han hade dött. Och frågade vad Allah hade gjort med honom. Och han nämnde att Allah azza wa jal lät honom träda in i paradiset. Allah belönade honom rikligt för den fruktan han hade för Allah azza wa jal i detta liv. Så det är det som är förebilden. Att vi ska kämpa i denna dunja för att få paradiset. Paradiset är inte gratis. Paradiset har ett pris. Eller hur? Och springer vi bara efter dunja och döden kommer, vad ska vi säga till Allah subhanahu wa ta'ala? Den dagen vi står där och våra hasanat ska räknas, våra synder ska räknas. Och Allah musta'an, vi lever i en tid där det är mycket gafla. Folk har kommit långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Men man ska försöka Att inte misströsta. Man ska försöka att alltid kämpa. Även om du springer emot vind. Så alhamdulillah, tappa inte hoppet. Tappa inte hoppet. Be Allah att underlätta. Och kämpa och kriga. Och om du krigar för Allahs skull i att lyda honom, så kommer Allah alltså att vägleda dig. Be idnillahi ta'ala. Så länge du är uppriktig och du gör så gott du kan. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ta vårt liv i det bästa tillstånd. Förlåt oss våra synder. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Zanallahu alam. Han gav personen en gåva. Personen baktalade honom. Han skickade en gåva till personen. Så tack för att du ger mig dina hasana. För den som baktalar någon ger personen sina belöningar. Vi brukar ju spela på lördag kvällen.
Vart då?
Sollentuna.
Vad heter det? Jag
har med honom.
Jag ska fråga dig. Jag fick en hadith. Jag har hört att du droppar hadith. En hadith om profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. I Dejjal. Dejjal. Där han kommer och så. Och allting som han hade i en dröm är en uppenbarelse. Eller som profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hade. En dröm då som